Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag är vi extra många.
Japp.
Vi är 4 stycken idag.
Rekordmånga.
Ja, det var, jag kan inte komma ihåg senast vi var 4 stycken, om det ens har hänt någonsin.
Kanske inte.
Jag vet inte.
Inte heller faktiskt.
Och dessutom så är det extra speciellt, det här är avsnitt nummer 50.
Wow!
50 okay. Avsnitt. Jag tror inte, jag hade ingen föreställning om att vi skulle göra 50 avsnitt när vi startade podden, men så är det. Alltså vi har gjort 50 avsnitt med det här. Och idag så ska vi prata, det är ett väldigt liksom brett tema, sommarläsning. Det kan vara böcker som handlar om sommaren, utspelas under sommaren eller bara är sådär gött att läsa under sommaren, helt enkelt. Och jag har faktiskt fått det stora nöjet och äran, gott folk, att inleda det här avsnittet. Och det gör jag med en urgammal bok. Alltså inte bibliskt gammal nu, utan 2007 gammal kom den här pocketversionen. Av en författare som heter Denise Rudberg. Som har skrivit en bok som heter Tillsammans. Och det finns 3 delar i den här serien. Alla 3 väldigt läsvärda. Och den har 3 huvudpersoner. Det är Alexander som... Kommer från en väldigt förmögen familj. Pappan är diplomat, har jobbat åt utrikesdepartementet. Och det är väldigt mycket så här, de har mycket pengar och ett gigantiskt hus. Sen är det Jakob som är extrem sportnörd. Jätteviktigt för honom med träning, springa och fotboll och så vidare. Och så är det Teresa som bor tillsammans med sin pappa på en husbåt på Bläckholmen i Stockholm. Och de här 3 personerna har ingenting gemensamt när boken börjar, förutom att de är 14 år gamla, de bor i Stockholm. Alla bor liksom i anknytning till Djurgården. Och de 3 kommer sammanföras i ett tv-program. Det är nämligen så att Jakobs mamma, Coco heter hon, har ett matlagningsprogram på tv. Och nu ska de göra sån här specialavsnitt, eller specialserie, där tonåringar ska laga mat tillsammans. Och Alexander, han är så här, men jag tycker om att laga mat, han tycker det är jätteroligt. Jakob hatar det här, han har blivit dit tvingad av sin mamma helt enkelt. Hon låter honom inte slippa undan. Och Teresa går den här kursen enbart för att Alexander är med. För hon har sett honom i en lokal affär. Sett att han har tagit en lapp, för han sitter upp en lapp i affären där man kan ta ett telefonnummer och ringa. Och hon tycker att han ser väldigt bra ut. Men de hamnar i samma grupp och de får snabbt ett väldigt, väldigt tajt gemenskap, trots att de är ganska olika. Och det handlar helt enkelt om deras sommar tillsammans i Stockholm. Det är svinbra, alltså det är verkligen så här, det som jag gillar med den här boken, det är att de är 3 helt olika individer. Men man vill verkligen veta vad som händer med dem och hur deras relationer utvecklas. Och så finns det ju såklart lite konflikter också. Inte inom gruppen utan i den större gruppen, för att Teresa har ju då ett antal fiender i skolan. Mycket för att de pratar mycket skit om henne. Hon har en väldigt tuff episod bakom sig. Hennes mamma har dött i cancer. Och det sprids rykten om det här, att det inte alls så det har gått till. Så att väldigt mycket driver just den delen av historien då. Jag älskar den här boken, det var så kul att läsa om den. Jag har inte läst den på tal, men jag tänkte, shit, den var nästan ännu bättre än jag tyckte första gången. Och andra gången, och tredje gången jag läste den då.
Okej.
Okay. Ja, väldigt, väldigt bra.
Ja, väldigt bra inledning på sommarläsning och så kommer jag kanske paja detta då. Jag ska tipsa om 2 serier idag och jag ska tipsa, till börja med att tipsa om Wage Slaves. Som är en serie som är baserad på verkliga händelser. Och det handlar om en tjej som heter, eller en kvinna som heter Daria som kommer hit från Polen. För att jobba och för egentligen för att plugga, men hon måste ju jobba också för att få pengar och kunna leva här. Och hon börjar jobba svart på en restaurang. Och det är långa arbetsdagar. Hon har inga rättigheter av sig för hon jobbar svart. Mm. Och, eller tror hon i alla fall. Sen får hon reda på att hon faktiskt har det. Och hon liksom tar upp en facklig kamp. Hon börjar engagera sig för att det ska bli bättre på hennes arbetsplats och försöker liksom ta med sig andra arbetare, men sen går inte det så bra. Men jag ska inte spoila mer. Alltså, jag älskar den här boken jättemycket. Också så för att man blir investerad i Darias historia. Det är inte bara hennes fackliga kamp, utan också allting som händer i hennes vardagsliv. Som du sa om din bok, liksom, att man blir investerad. Men också för att jag tycker att det visar på, typ min bild av Sverige har alltid varit så här, och det är så perfekt, vi har liksom det här välfärdssamhället som vi har liksom byggt på. Vi har varit vi har haft socialism så många år innan, och vi har det så perfekt här. Men sen så finns det många mörka sidor, och egentligen så är fackföreningar ibland inkompetenta. Just den här historien är faktiskt en bra historia bland alla. Men i alla fall, alltså för mig var det liksom, wow, det här är verkligen facts. För att jag hade en bild av hur Sverige var innan som jag inte har längre. Som den här boken liksom hjälpte till att, jag vet inte, uppdaga. Och jag älskar den jättemycket.
Jag kommer läsa den. Jag tycker om sådana här grejer.
Ja.
Sociala frågor.
Exakt. Ja. Den är kanske inte den mest så här roliga och mega avslappnande sommarläsningen, men den är viktig. Den är viktig. Trots att det är en serie så är den kanske, jag skulle inte säga att den är tung, men den har viktiga frågor.
Kalas.
Ja, väldigt intressant och ett viktigt tema. Och min nästa bok handlar också om sociala frågor. Den har inte blivit översatt till svenska, men jag kommer säga titeln på engelska, och det är då The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. Petticoats är ett ord som jag inte stöter på innan den här boken, men det är liksom en sån här, det är en kjol som man bär under sin andra kjol, alltså under en klänning, som var mer vanlig innan, tror jag.
Jag tänkte fråga dig om det faktiskt, jag visste inte heller vad det var.
Ja. Och det handlar då om en tjej som heter Felicity i mitten av 1700-talet i Storbritannien, eller ja, England. Och det är då en uppföljare till en annan bok som centrerar sig runt hennes bror. Och det är då mer av en romans-äventyrbok. Den här boken är inte det, fast en äventyr. Så Felicity vill bli en doktor, fast det är lite svårt på den tiden eftersom hon är kvinna. Och hon försöker då ansöka till flera medicinska universitet i både Skottland och London, men hon lyckas inte komma in i någon av dem för ingen tar henne seriöst. Hon är väldigt kompetent dock, faktiskt mycket mer kompetent av kanske de andra eleverna, eftersom hon har använt och liksom så här läst många medicinska böcker och anatomi och så, så att hon kan operera fast hon inte har studerat. Och då får hon då reda på att en av hennes favoritförfattare kommer gifta sig med hennes barndomsvän i Tyskland. Och då åker hon dit med hjälp av en pirat som då är en muslimsk kvinna. Och då kommer det massa mysterier, och det kommer också många saker som hon inte vet. Och ja, det är också en äventyrbok, för de tar sig hela vägen från liksom London till Tyskland till Algeriet och över hela världen liksom. Eller inte över hela världen, men så här. Så det är också en äventyrsbok. Och det jag gillar med den här boken är inte bara att de tar upp de sakerna som kvinnor har behövt gå igenom tidigare för att studera, utan också alltså att man kan vara smart som kvinna på väldigt många olika sätt. För att med hennes barndomsvän, som hon då har förlorat kontakt med, diskuterar hon ofta när de träffas, för att anledningen till att de var osams är att hon trodde att alltså man behövde vara, att man behövde avlägsna sig från den traditionella kvinnorollen för att verka smart. Alltså inget smink, inga sådana klänningar, att man inte gillar killar och så, och att det skulle betyda att man var en smart kvinna. Men det betyder inte det, för att man kan gilla smink och vara feminin och allting, och man kan fortfarande vara smart. Och eftersom det inte är en romansbok så fokuserar den också mycket på vänskapen mellan just kvinnor, och det tycker jag är väldigt viktigt. Och någonting som jag också gillar med just författaren Mackenzie Lees böcker är att hon ofta lägger till en informationsdel efter boken där hon berättar lite om den historiska kontexten.
Mm.
Så här berättar hon om kvinnor som har som var pionjärer inom det medicinska departementet typ.
Mm.
Och också kvinnor som var pirater, för att Sim i den här boken som hon heter, som är en muslimsk hijabi kvinna, var ju faktiskt baserad på andra muslimska pirater. Så
wow,
verkligen.
Alltså älskar du att se muslims represented alltså.
Ja, verkligen. Och hon var också queer, alltså hon var en kvinna som gillade andra kvinnor, så att då, jag tycker att det är mycket representation i den här boken. Och också att själva författaren har varit, alltså har pluggat historia, så det här är mycket liksom äkta fakta.
Wow.
Så. Mycket coolt.
Ja, det var min bok.
Bli assugen.
Jag också.
Ja, men tack.
Det känns som det har kommit en del böcker nu på senare tid som har den här historiska kontexten. För att också vi vidga liksom vilka berättelser som vi kan ta del av som är historiska. Liksom. Och att man gör det liksom i skönlitteratur. För det kan vara ett, ja, ett bra sätt på det.
Ja.
Mm. Ja,
så det håller jag med om. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig utan att ens tänka. Alltså att det inte är undervisning liksom. Det är ett roligt sätt att lära sig på.
Ja, då har det blivit min tur då. Jag ska tipsa om en ganska ny bok som heter Om du, du är min Bobby Jean. Som är skriven av Gösta Valdén. Och det här är en ganska tung berättelse, ganska mörk. Men det kan man behöva på sommaren ibland också. Och den här utspelar sig på sommaren, i början av sommaren. Och den handlar om Hedda. Hennes mamma har precis dött i cancer, en ganska lång kamp i cancer. Hon dör till och med på Heddas födelsedag. Jag känner ibland att man behöver inte ta det så långt riktigt. Men, ja. Så i alla fall, hon tycker det är jättejobbigt efter begravningen. Hon känner liksom att den här sorgen liksom klibbar fast vid henne. Och alla medlidsamma blickar från grannarna, från kompisar och liknande. Så hon tänker att nej, jag måste sticka härifrån. Så hon tar sin mammas gamla bil och sticker. Och så hamnar hon i Hyllie, som ni kanske känner till utanför Malmö, på en bensinmack där. Och tänker, vad ska jag ta vägen? Liksom. Och då tänker hon, jag ska till världens ände. Liksom. Så googlar hon det och så finns det ett ställe i Norge som heter världens ände. Fast på norska då, jag kan inte uttala det. Men, ja. Och så hon sticker då. Men utanför Helsingborg så börjar en orange lampa blinka. Och hon känner, nej, den här bilen kommer att sprängas nu. Alltså, alltså hon har precis tagit körkort och hon liksom... hon känner inte igen den här lampan eller någonting. Så hon kör in på en obemannad bensinmack. Och där ser hon en tjej stå med en sån här stor skylt. Dalarna, ni vet, hon försöker lyfta. Och den här tjejen kommer fram på sitt här som Kajsa då och frågar, liksom, kan jag hjälpa dig? Och de lyfter på motorhuven och drar lite grejer. Men ingen av dem vet egentligen någonting om motorer. Och så säger då Kajsa till Hedda, ja men har du testat att tanka? Och det är ju det. Hon behöver tanka. Som tack då så säger Hedda så här, ja men du kan hänga med mig en bit. Jag ska inte till Dalarna, men du kan hänga med en bit. Och först så tycker hon att det var kanske inte ett klokt beslut. För att här sitter hon i all den här sorgen. Och så tar hon upp en främmande människa. Men det visar sig att den här Kajsa då får det här bruset. Eller liksom... som sorgen ändå lägger runt allting att försvinna. För att Kajsa vet ju ingenting om Hedda. Hon vet inte att hennes mamma är död. Hon får inte de där medlidsamma blickarna. Utan hon kan liksom bara vara i nuet.
Mm.
Och sen drar de då runt på olika campingar längs västkusten. Och det som är grejen är ju det också att Kajsa bär ju också på någonting. De flyr ju båda från någonting. Och sakta men säkert börjar de öppna upp sig för varandra. Även om Hedda verkligen inte vill det.
Mm.
Hon vill ju ha kvar det här nuet-känslan. Och det här är en väldigt mörk och sorgsen berättelse. Och Hedda använder ju alkohol väldigt mycket för att dränka sin sorg. Alltså det är det enda sättet som gör att hon kan liksom bädda in sig i bomull och liksom försvinna från världen. Samtidigt som hon då en gång blev full på alkoholfritt vin som de snor i en kyrka. Så, med det vill jag också säga då att det finns en del humor i den här boken ändå. Liksom en väldigt mörk humor och en distans, självdistans ibland tycker jag. Någon gång säger hon till exempel så här, note to self. Lägg dig inte teatraliskt på en ratt och sen liksom, när tutan går igång. Liksom. Det blir inte en bra bild av det här riktigt dramatiska.
Och sen, den heter ju Do I Mean Bobby Jean. Och Bobby Jean är ju kopplat till en Bruce Springsteen-låt. Och Bruce Springsteen är en del av boken också. Mm. Kanske inte en sån här artist som många unga känner till. Kajsa säger så, varför lyssnar du på sån här gubbrock? Jag lyssnar ju då på gubbrock, så jag kan relatera till det här då. För varje kapitel heter liksom någonting från någon Bruce Springsteen-låt. Så det lägger ju till en extra dimension. Och Bruce Springsteen är också hennes låtsaskompis som sitter med i bilen. Fast han blir liksom mer och mer otydlig ju längre berättelsen går. För då blir Kajsa mer och mer den personen hon kan prata med.
Gjorde du en spellista med de låtarna och lyssnade på när du läste boken?
Nej, det gjorde jag inte. Bobby Jean, ja, just det, förlåt. Men alltså det är en av Bruce Springsteens sämsta låtar. Men den är så himla cheesy. Men alltså, men det är fint ändå för att Hedda liksom, Heddas mamma älskar Bruce Springsteen och det har de gemensamt liksom. De kunde bara sätta sig i en bil och bara, när mamman får reda på att hon har cancer så sätter hon sig i en bil och kör 8 timmar och bara lyssnar på Bruce Springsteen. Mm. Och man kan verkligen känna den där förrysningen jag tänker på det, för det finns så många bra Bruce Springsteen-låtar för att ta ut sin sorg. Så det är en ytterligare dimension. Men man behöver inte ha lyssnat på Bruce Springsteen för att förstå ändå. Alltså det är inte så viktig ingrediens. Men det lägger till en extra dimension.
Just det här att hon har Bruce som låtsas kompis.
Ja.
Det fick man tänka på den här High Fidelity i den filmen.
Ja, ja. Mm.
Han har också Bruce som dialogpartner. Ja. Så sitter han där. Men om jag gör så här då kommer hon att förlåta mig.
Ja.
Och så sitter Bruce bara, well, she forgive you, maybe.
Ja.
Så att sitta och spela på sin gitarr. Jag gillar just det att man bollar.
Men
med.
Det är ju verkligen så här också att Bruce Springsteen är, ja, nu blir det en liten sidobrett så här. Men alltså många kvinnor som gillar Bruce Springsteen alltså har nästan som en kärleksromans till Bruce Springsteen. Alltså att det är en sån stark känsla. Och många män också. Alltså min sambo är ju en Bruce Springsteen-fan. Och liksom jag kan inte komma emellan den relationen. Den relationen är liksom så stark. Så om jag säger någonting negativt om Bruce Springsteen så liksom är det en vecka av tystnad, kan man säga.
En av mina bästa kompisar är också Bruce-fan. Han har sett honom över 10 gånger. Mm. Så 15 kanske. Och det är verkligen sådär, ja, men den här låten var okej, liksom, men liksom, den här skivan var inte så bra. Ja, men det är för att du har inte lyssnat tillräckligt mycket på den. Att du måste liksom in där och liksom gotta ner dig i det.
Ja.
Lyssna på texterna.
Ja.
Menar, texter för mig, det är ju har blivit väsentliga. Jag lyssnar ju på death metal. Alltså det hör man ju knappt vad de sjunger. Det är känslan.
Ja.
Fantastisk bok. Alltså jag blir ju sjukt sugen på att läsa den där.
Ja, alltså den har liksom så många olika dimensioner. Alltså det är inte bara sorg. För vissa sådana här berättelser där det handlar om när någon har dött, någon nära har dött, så är det liksom sorgprocessen. Och den är ju viktig här. Jag menar, det är inte som att Hedda helt plötsligt glömmer att hennes mamma är död. Men hur den ändå kan ta in humor. Jag tycker det är briljant gjort faktiskt i denna boken.
Mm? Yes, vi hoppar över till en helt annan bok.
Mm.
Som är också en jättegammal, alltså tänk också 2000-tal, början på 2000-tals gammal. Då. Det är en bok som heter En plats som kallar lyckan av Mårten Sandén. En av mina all time faves. Han har skrivit jättemånga böcker, han har skrivit för massa olika åldrar. Dessvärre tycker jag att han skriver inte så mycket ungdomsböcker längre, för att när han gör det så är det liksom jädrar alltså vad bra det blir.
Mm.
Och den här boken utspelar sig då i ett sommarvarmt, föreställer jag mig i alla fall, Lund, för Mårten han bodde i Lund innan, och det är en plats som betyder liksom mycket för hans tidiga berättelser. Det finns två huvudpersoner där, det är John och så är det Mia. Och de bor då i två helt olika delar av den här stan. De kommer från helt olika bakgrunder. John kommer från en väldigt förmögen familj. Där pappa jobbar som advokat. Pengarna liksom rullar ju in. Och på ytan är ju allting väldigt bra. John har liksom, han har gått ut nian är det. Jättebra betyg, kommit in på en bra skola efter sommaren, och dessutom ska han ju åka och bättre på sin franska i Frankrike. Men det ska han inte. För att Jan han är ganska trött på att göra det här som förväntas av honom hela tiden. Så att han har ju då skrivit ner till språkskolan i Frankrike fått dem att skicka tillbaks kursavgiften som är 10 000 kronor. Det är mycket pengar. Och på något sätt har han kommit över de här pengarna. Han har dem i sin hand. Och det vet inte hans föräldrar om. Han kommer ju inte kunna vara hemma för föräldrarna. De skrotar ju runt där. Var ska han vara någonstans? Jo, han ska vara i ett lusthus i en park i den här stan. Ett lusthus är ju liksom... Det finns ett klassiskt lusthus i stadsparken i Lund som är ganska stort. Den har liksom, det är ganska högt. Och så är det stenlagt runt om. Och så är det liksom träbyggnad. Och ser jättevackert ut. I golvet så finns det en lucka. Och där under luckan så finns det ju ett utrymme nere vid den här stenlagda delen. Där har John tänkt sig att bo under sommaren. Det har ju Mia också tänkt. Får du också väldigt trött på sitt liv. Hon har gått ut nian utan avgångsbetyg. Hon jobbar extra som diskar på den lokala pizzerian. Mamman är arbetslös och det är väldigt trassligt hemma. Och hon behöver komma bort från det där. Så hon har det här stället som en tillflyktsort. Och ni kan ju tänka er vad som händer när de här två möts. Det blir ju först blir det ju väldigt mycket så här. Ja, men det här är mitt ställe. Jag ska vara här. Nej, det är inte alls ditt ställe. Och förresten så får vi ju egentligen inte vara här. Men vi får försöka dela på det. Såklart så blir det ju också lite annat i den här boken. Och deras relation utvecklas till en fantastisk kärleksrelation. Som har sina ups and downs, gott folk. Men den har, alltså, den har tilltal som jag bara är totalt tokförälskad i. Den har så här många klassiska liksom, grepp som jag... Måste jag villigt erkänna, jag faller för ganska så ofta. Två unga människor som kommer från olika sociala bakgrunder, konflikterna och så vidare. Med samma känsla av att vi trivs inte på den platsen som vi befinner oss på. På ytan är allting bra i Johns liksom tillvaro, men just det här, det är någonting som skaver där. Det är någonting som, han känner sig inte fri. Och Mia känner sig inte heller fri, men hon har liksom en annan rörelsemöjlighet och hon har helt andra förväntningar på sig än vad John har. Det är väldigt mycket den här diskussionen om emellan som handlar om det.
Alltså jag håller verkligen med om att Mårten Sandén borde skriva fler ungdomsromaner.
Han måste göra det.
Jag älskar den här Min bror Monster,
ja, heter
den.
Ja.
Jättefin bok också. Ja, ja. Kan jag säga en sån liten. Ja, den är,
ja, han är svinbra.
Ja.
Mm. Det är verkligen det.
Okej. Ja, då går jag vidare. För jag vet inte riktigt vem Mårten är, så jag har inget att kommentera. Jag kanske har läst något, men jag
är inte säker. Jo, du har läst en bok av honom.
Okej. Okay. Du vet, jag vet inte.
Okej, okay, Sean. Jag måste läsa den här nu.
Men Sean Dark, eller vad den heter.
Ah,
den är jag Mårten Sandén.
Ja, okej. Den tipsar jag faktiskt om förra sommaren, så det var... Mm. Men ja, jag går vidare med den sista serien då jag ska tipsa om, som heter Den rödaste rosen slår ut av Liv Strömqvist.
Mm.
Och hela boken, alltså den består av typ två hela serier tror jag, och så bonusmaterial.
Mm.
Men den första serien handlar basically bara om varför Leonardo DiCaprio inte kan binda sig. Och jag tycker det är en jätterolig så här tanke att börja från. Och sen så liksom spinner Liv vidare på den tanken och tar upp flera teorier. Och alltså jag, när jag läste den här boken så var det typ, för att jag hade tänkt på någonting. Alltså jag hade tänkt på någon av de här sakerna som hon tar upp. Jag ska inte säga vilken nu för att det skulle vara en spoiler. Men jag hade tänkt på det här och sen så läste jag den boken och så svarade hon på alla mina frågor. Så jag tyckte verkligen det var... intressant att läsa och väldigt, jag vet inte, jag läste den här boken som liksom för att fräscha upp mitt minne och på bokpermen eller vad det heter så hade de skrivit typ en recension där det stod att hon var en folkbildare och jag håller verkligen med om det för att hon lärde mig mycket och det är lite som hon typ tar andra människors litteratur kan man väl säga och liksom lär ut den på ett roligare sätt. Och det är mycket humor och ja.
Jag älskar Liv Strömqvist. Ja. Alltså det, Hon har ett väldigt, alltså hennes illustrationsstil är ju helt fantastisk. Ja. Det är väldigt så här collageartat och...
Ja, alltså jag vet typ inte, för att jag har inte läst så mycket andra serier, fast för mig är det bara kanske en serie, fast det är fortfarande, alltså hennes stil, man märker ju det. Ja.
Den är fantastisk.
Ja. Och jag älskar den också verkligen.
Fy fint.
Mm.
Ja, väldigt intressant. Okej, så min nästa bok är ganska populär kanske. Och den heter Ingenting och allting av Nicola Jun. Och jag tipsade ju om en bok av Nicola Jun förra gången. Och det var då Idag är allt. Det här är, ja, det här är till skillnad från min förra bok som jag tipsade om, är en romansbok som handlar om då Madeleine, som är född med en väldigt ovanlig immunsjukdom.
Mm.
Och det har hon fått veta ända sedan sin barndom. Och hon lever bara med sin mamma för att hennes pappa har, ja, han har avlidit. Och då är hennes hus då byggt med massa ventilation och så, för att inga bakterier och inga virus ska komma in. För att det krävs ju liksom så här 100% sanitet för att hon ska kunna överleva. Och det är hon ganska nöjd med. Hon gillar arkitektur och hon studerade i skolan fast hon studerar hemma. Och hon lever ett lite tråkigt men okej liv. Och då flyttar Olli, som är jämnårig med henne, in i ett hus nära henne. Och då ser hon honom och hon blir lite kär och så. Och de börjar träffas, de börjar smsa, eller ja, skriva mejl till varandra från sina hus då, för att de kan inte träffas.
Mm.
Och då tillåts det att de träffas eventuellt då i typ hennes uterum, där de står väldigt borta från varandra. Ni vet, social distancing. Ja. Och då börjar hon plötsligt inse, för att hon blir ju nära vän med honom och inser hur mycket han har upplevt och kanske lite om hans personliga liv också, där han har problem med familjen. Och då börjar hon blir sugen på att uppleva det som hon inte har kunnat uppleva tills nu. Alltså att hon vill verkligen se havet. Det är kanske en stor del av just den här boken. Och det leder då till att hon, ja, hon går ut. Och jag tänker inte säga mer än så, men ja.
Du ska stoppa det.
Men ja, och jag lämnar det där. Och det jag gillar med den här boken är... Ja, att den är, jag tycker att alla Nicola Jons böcker är bra, som jag har läst, och det här är de enda två jag har läst, Idag är allt och den. Men de är så fint skrivna och de har alltid så här bypark, och det tycker jag är viktigt i böcker.
Ja, gemensamt. Absolut.
Ja, men, och den här läste jag faktiskt förra sommaren, så det kan vara en riktig sommarbok också, att den utspelar sig under sommaren. Till skillnad från The Lady's Guide som jag då läste förra terminen när jag hade distans och satt hemma hela tiden. Så läste jag den på rasterna mellan lektioner. Ja, en annan sak jag glömde nämna om HBTQ-representation i The Lady's Guide är att Felicity är asexuell. Ja. Och det är kanske en ganska stor del som jag glömde nämna. Men ja, det är viktigt, för att jag tycker inte att sådana böcker finns så mycket.
Mm.
För att hon har då provat att vara ihop med, eller ja, kyssa både killar och tjejer, men hon känner ingenting. Och hon uttrycker klart i boken att jag vill bara min framtid, jag vill inte gifta mig, jag vill bara leva med några husdjur och läsa mina böcker.
Ja, ja, precis.
Ja, så det var nog de böckerna jag hade.
Ja.
Fantastiska. Har de har gjort en film på den, Ingenting och allting också, eller hur?
Jo, precis.
Har ni sett den? Jag har inte gjort det.
Nej, jag vill faktiskt se den, men jag har inte det. Men det kanske är en bra idé som
jag har sett delar av den. Och sen så kommer jag ihåg att det var någon som sa, ja, men hon har fel färg på baddräkten från boken till filmen. Jag bara, det är det viktigaste att tänka på. Men filmen är sevärd liksom. Jag tycker den följer rätt bra boken också. Men böckerna är ju alltid bättre.
Mm. Ja, det kan vara så. Alltså, jag kommer att vi hade en diskussion för många herrans år sedan om Sagan om ringen, alltså ringen-trilogin, om filmerna var bättre än böckerna. Mm. Och det var väl några som sa att det tar mig fan inte. Hur kan du antyda någon sån sak? Medan en del antog den andra ståndpunkten. Så, ja, kan mycket vara så. Det kanske vi ska göra. Vi har ju gjort några avsnitt av böcker som har blivit film. Det kanske kan vara läge att göra ett nytt avsnitt på det temat.
Yeah.
Jag tycker det är många ungdomsböcker som adapteras nu till film.
Jajamensan.
Och jag ser ju också. Looking for Alaska till exempel är ju en serie nu.
Ja, Shadow and Bone. Oh, ja. Den var bra alltså. Fy fan.
Mm.
Ja.
Ja, då har jag kommit fram till min sista bok och jag fortsätter på det här roadtrip-temat då.
Yes.
Som jag har smalnat av det här sommartemat till. Och det här är en bok som heter Bli kvar av Maja Jazell. Och det är, man skulle kunna säga att det är en kort roman. Den är bara 140 sidor och utspelar sig på en enda dag. Och i början av boken då så har Lukas och Sofie, de har varit kompisar jättelänge, alltså sedan barnsben, de bor typ i nästan grannar. Men Lukas har ganska länge haft en förälskelse i Sofie och nu har det egentligen blivit något mellan dem då den här natten. Och grejen är ju då att Sofie ska ju flytta dagen efter. Hon ska liksom ner till Göteborg, de har tagit studenten så hon ska börja plugga typ industriell design eller något sånt där, ska bli ingenjör. Och egentligen så är det hennes pappa som ska köra henne ner, men hon frågar Lukas, kan inte du köra mig ner? Och Lukas vet liksom inte riktigt vad detta är. Alltså, det här har han ju längtat så mycket efter. Men han är ju rädd för att Sofie bara gjort detta som en hejdåsak. Liksom.
Mm.
Och det är en bok som är alltså en romantisk bok på många sätt och vis. Kärlekstemat är ganska så starkt. Men man kan ju då tänka sig att det ska bli så här väldigt tårdrypande farväl och hela den biten. Men det är inte det som är bokens kärna skulle jag säga. Utan det handlar om det här med att Sofie ska flytta. Och hon ser det som en självklarhet. Alltså hon ska bort från orten när hon är uppväxt. Hon ska liksom bli något. Medan Lukas har bestämt sig, alltså gått och tänkt på detta ganska länge, att han vill stanna kvar.
Mm.
För han känner att ingen stannar kvar. Alla ska alltid vara iväg från orten hon växte upp på. Och han hade väldigt bra betyg. Alltså han gick ut med bättre betyg än Sofie. Och alla bara, men ska du ta ett sabbatsår då? Man res lite, lär känna dig själv. Bestäm sig om du ska plugga vidare. Men han vill inte plugga vidare. Det är inte det som är hans dröm. Så den här boken handlar just om det här med normer och sådana saker. Att vuxna liksom säger så här, ja men vad ska du göra nu efter studenten? Att det liksom blir hela tiden den frågan. Och att det är som att man inte kan få in i huvudet liksom. De vuxna kan inte få in att Lukas har bestämt sig för att stanna. Jobba med sitt band till exempel. Mm. Läsa böcker. Alltså så. Alltså jobba på bensinmacken. Ja, sen kanske han jobbar något annat sen. Så det är hela tiden den här spänningen och det är själva resan då ner till Göteborg, då diskuterar de detta en gång till liksom.
Mm.
Och också det här med till exempel att du måste plugga vidare för att bli lyckad. Men vad är att vara lyckad som person?
Mm. Mm.
Och att då plugga vidare eller ut och resa, då gör man precis som alla andra gör. Det är mer unikt att stanna kvar, säger då Lukas. Och så säger Sofie så här, ja men vadå, är det så viktigt att vara unik? Det är väl viktigt att du har den här potentialen att, och du har ett ansvar för att använda ditt liv på det bästa sättet. Men vem bestämmer vad som är det bästa sättet? Alltså, det är mycket bra frågor att ta upp. Och Martin, du och jag diskuterade den här för ett tag sedan. Ja, då sa vi så här, då börjar man tänka så här, vad gjorde jag? Valde jag kanske att ut och resa bara för att alla andra reste? Alltså att man börjar ifrågasätta sitt eget tänkande. Ja. De här normerna som finns.
Mm.
Så och jag läste den här 3 gånger. För att den är ju kort också.
Ja, men, det,
men,
kort.
Men det är den här sensommarkänslan. Man har tagit studenten, man har haft sin sista sommar tillsammans. Lukas har haft den perfekta spelningen och nu har han äntligen liksom kommit vidare med Sofie. Och sen så ska allting raseras på en enda dag för hon ska flytta därifrån. Och han vågar inte fråga, kan du inte stanna eller kan jag få följa med? Även om de är så här bästa vänner och pratar om allt så är det liksom för känsligt. Så en mycket, ja, mycket bra bok.
Den är fantastisk, jag har läst den 2 gånger.
Mm.
Den är kort men den är så jädra, alltså känslan i den är otroligt förtätad.
Ja, och Maja Jazell är ju väldigt bra på att skapa, alltså hon är en bra stilist kan man säga. Alltså att hon skapar de här, dels karaktärerna extremt liksom med precision men också känslan i bilen, landskapet, alltså allting bara sätter. Det här ska bli en bra film kommer jag
på. Ja, det hade blivit en bra film.
Jättebra film, förutom att, ja, jo det hade kunnat funka.
Ja.
Det här skulle ha funkat jättebra. Hon har skrivit en annan bok innan denna.
Ja.
Som jag har glömt namnet på.
Den heter... Jag har på den nu vad den heter.
Ja.
Det är för mycket andra titlar som snurrar.
Men det är också en ganska kort bok. Och den är en helt annan bok. Men det är också den här lilla orten. några syskon som, alltså ja, hon är bra på det här komprimerade, ska jag säga. Mm. Det är lite mer en thriller faktiskt.
Ja.
Mm. Ja, mycket bra.
Ja. Det kan ju också vara bra för gymnasieelever att läsa, för jag känner att, eller ja, elever in general, för att jag känner att idag kan det vara mycket press på, men vad ska du göra efter gymnasiet? Det är man blir frågad liksom redan.
Mm. Ja.
Och vad vill du jobba med? Vad vill du studera? Och liksom, det är kanske inte alla som vill plugga vidare. Mm. Och då är det liksom lite obekvämt att man blir frågad sånt hela tiden.
Och man är ju så ung, alltså 18-19. Vad fan är de här? Man har inte någon koll på vad man själv vill. Vad man hade för långsiktiga mål hade inte jag i alla fall.
Nej, och det som också är så bra är liksom att Luka säger också, så du menar att för att jag stannar kvar kan inte jag utvecklas som människa. Att man måste resa. Man måste ta de där 3 månaderna och backpacka i Asien, för då är man upptäcker sig själv.
Ja, okay.
Alltså det ja. Mm.
Ja.
Som sagt, bra frågor att ställa sig.
Fantastiskt. Hörrni, ni har hört avsnitt 50 av Ungpodden. Vi kommer såklart att återvända under sommaren med ännu fler tips. Men tills dess, ha en skön sommar och glöm inte, läs böcker. Gott folk, det var ju en grej till som vi glömde att nämna. Och det är ju då att den 15/7 klockan 16:30 ute i Stadsparken i Helsingborg. Där har vi en container där vi hittar på lite grejer under sommaren. Så det händer grejer där, inte bara den 15/7. Men den dagen så kommer vi få digitalt besök av Johanna Lindbäck, Lisa Bjärbo och Sara Olsson. Som har skrivit Fula tjejer. Och kommande delar också såklart i den serien. Men vi kommer att få boktips från dem. Vi kommer att prata om Fula tjejer som är... Ja, ni vet ju själva, ni som har läst den. Det är en episk, fantastisk ungdomsbok. Så att vill ni snacka med författare och oss och få boktips och prata om Fula tjejer, så kom till oss den 15/7, 16:30 i parken.